Det är alltså inte bara de böner som är kraftiga som går fram inför tronen. I Apostlagärningarna 12 så finns det en väldigt festlig berättelse om en bönestund. En utomordentligt festlig berättelse om en bönestund. Det är Petrus som har blivit tillfångatagen och man är församlad i bön där för honom i 12, vers 12. Men nu har Petrus blivit frigiven av en ängel, eller befriad via en ängel. Och nu går han och söker upp den kristna församlingen som är samlad till bönestund för att be om hans frigivning, för att infinna sig som böneämne, som tacksägelseämne. Och han bultar på porten och en tjänsteflicka som heter Rode går och låser upp. Men hon blir så hemskt glad när hon hör att det är Petrus, så hon springer in och berättar att Petrus stod utanför. Och det är då den mycket festliga kommentaren kommer. Du är tokig, svarade det. Där hade de legat och ropat och bett och stått i att Gud skulle befria Petrus. Och så kommer han och säger då tjänsteflickan, nu är han här. Och då svarar de, du är tokig. Men hon står på sig och då fortsätter de, det är hans ängel. De har så mycket tro på det övernaturliga så de tror att det är hans ängel. Men de kan inte tro att det är han själv som har kommit. Och Petrus fortsätter att bulta. Och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Så det behövs tre rapporter innan de tror att Petrus verkligen är befriad. När den första kristna församlingen som bad så mycket hade så lite tro på det de bad, så kan det ju vara en viss tröst för oss idag. Men hur det nu är med vår tro när vi ber och icke på bönhörelse, så går den bönen upp inför Guds och Lammets tron. Och Gud hör. Och det sjöng en ny sång. Det sjöng en ny sång. Det här uttrycket ny sång är ju hämtat ifrån Gamla testamentet. Och det är ju en sång som är komponerad vid ett speciellt tillfälle för att fira en speciell tilldragelse. Och i det här fallet så är den nya sången en sång som vill fira den nya tidsålder, den nya värld med nya välsignelser som har grytt i och med Jesus Kristus. Och Uppenbarelseboken talar därför om ett nytt namn för det återlösta. Vi ska få en vit sten med ett namn på som ingen känner utom Gud. Och tanken är ju den att den som känner namnet på en person vet vad säger, personens innersta och har på ett sätt makt över personen. Den som ger en annan namn har på ett sätt makt över den man ger namnet. Och nu sägs det att vi ska få i himlen ett nytt namn. Det innebär att vi ska bli 100% fria. Av ingen beroende och bunden. Ingen underställd annat än Jesus Kristus som ger oss namnet. Det är ett uttryck för så att säga, vår fantastiskt nya himmelska identitet. Som ingen kan kladda på, som ingen kan förstöra, som ingen kan ändra på, utan som är så att säga totalt fri i sin lovsång till Gud. Nytt Jerusalem talas det om, nya himlar och ny jord, allting ska göras nytt. Och det är det som är sammanfattat i den här nya sången som riktar sig till Lammet som på grund av sin försoningsgärning är värdig att bryta inseglet. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Själva skälet till nu att Lammet är värdigt att motta bokrullen är det faktum att det har blivit slaktat. och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Det är Jesu lidande och död som avses här med termen slaktad. Och förklaringen ges: genom detta har Kristus friköpt oss åt Gud. Och bilden är ju klar. Vi är slavar. Och den här bilden var ju väldigt begriplig på den tiden, men är relativt begriplig för oss idag. Ni vet, det gäller ju alltid att hitta termer som folk förstår och som man samtidigt kan fylla med ett kristet innehåll, så man får fram något av mysteriet. Och den här termen är väldigt ägnad för det. I Gamla testamentet var det ju så att om en person i en släkt hade, låt oss säga, blivit slav genom olyckliga affärer, då var det en plikt för den äldste i släkten att friköpa honom. Om en bonde hade en oxe eller en tjur som stångade ihjäl en person, och bonden hade varnat för den här tjuren, men folk ändå gick över ängen där tjuren betade, då fick de skylla sig själva. Men om bonden icke hade varnat för tjuren och han stångade ihjäl, då skulle man betala en lösepenning. Så skulle bonden bli fri från ett straff, för i annat fall skulle han dödas, precis som tjuren hade dödat en annan av hans grannar. Och på Nya testamentets tid så används det här om att friköpa slavar, och det är väl kanske den enklaste bilden. Och detta har Kristus gjort med sitt blod genom sin död. Vi sjunger ju en modern sång: du vet väl om att du är värdefull. Och om man ska försöka beskriva hur värdefull är en människa, så blir svaret: ditt värde är lika med Guds sons, med Jesu värde. Vi säger att frälsningen är gratis, men det var inte gratis för Gud. Det kostade honom, hans son, hans käraste egendom, att friköpa oss. Och vi friköptes från vår skuld inför Gud. Vi friköptes från en dom som vilade över oss. Vi friköptes från en fångenskap där vi stod under djävulen. Vi friköptes från ett liv där vi är inkrökta i oss själva. Vi friköptes från ett liv där vi hela tiden går efter vad opinionen tycker och vad människor säger och vad gänget säger. Vi friköptes till en total frihet inför Guds ansikte. Och det är väldigt betydelsefullt att stryka under att detta är någonting som har ägt rum. Detta har ägt rum. En bonde ifrån Ullånger sökte upp Simon Brandel i Nordingrå. Han som var kyrkoherde där i många år och som hade fått en uppenbarelse att han inte skulle dö förrän han hade fyllt 100 år, och han dog på sin 100-årsdag. Och min far kom ihåg honom när han som 90-95-åring predikade i julottan. Och pappa sa att det var ju inte speciellt upphetsande för en ung pojke att sitta och lyssna på en 95-årig gammal farbror som läste genom ett förstoringsglas med en ton i röst en hel timme i sträck. För så länge var julottan, och 4 steg de upp för att komma i tid till kyrkan som låg 13 kilometer ifrån hemmet. Och så satt de där i 2 timmar på julottan. Och sen så var det några minuters paus. Och sen så körde man med högmässan direkt när äntligen folket var i kyrkan. Och då var det visserligen kommunisten som predikade, men ändå. Den mannen var en man med oerhörd andlig insikt. Och han spelade en utomordentlig roll som själasörjare i Nordingrå församling. Och till honom kom den här bonden. Och min mor har sen haft med den bonden att göra. Han kollade upp henne hur hon var som söndagsskollärare, om hon var renlärig nog. Och hon var jätteförskräckt när han uppenbarade sig. För han kunde sin katekes innan och utan. Nåväl, den mannen var i själanöd och kom till Simon Brandel och frågade honom hur han skulle få frid med Gud. Och Brandel bevärdigade honom inte med så mycket ord, utan pratade om en massa annat. Och när bonden lite förtretad upprepade frågan, så tittade Brandel bara på honom och sa: gå hem och läs på förklaringen till andra trosartikeln. Och så gick kyrkoherden. Och mannen blev arg. Han hade gått då alltså från Ullånger till vallen i Nordingrå. Det är en och en halv mil från hans hem. Och det är upp och ner. Och han tyckte att han kunde väl ha fått lite mera tid hos den kände själavården. Så han gick hem arg. Men de där väldiga vägarna är ju jobbiga, så att han till sist började och dra katechesen för sig själv. Jag tror och Jesus Kristus, sann Gud, födda fadern i evighet, till lika sann människa, födda jungfru Maria, vilken har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappad och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld. Och han läste det där för sig själv, och rätt vad det var så slog den helige ande till när han kom till: vilken har förlossat, förvärvat och vunnit mig. Och då liksom lyste det till. Detta hade ju skett. Det fanns en fast grund för honom att stå på. Det fanns någon som hade åtgärdat hans skuld och hans synd. Det fanns någon som hade betalat för den och gått i döden för den. Det fanns någon som hade tagit bort den. Och det hade ju faktiskt skett. Han behövde inte bättra på det på något sätt. Han behövde inte lägga till någonting till det. Det gällde ju för honom. Och han fick frid med Gud. På samma sätt så, när vi befinner oss i en fångenskapssituation. Jag kan ta ett personligt vittnesbörd. Jag har sällan varit i faders uppror åt något håll. Och det tackar jag 2 utomordentliga föräldrar för, att de aldrig uppfostrade mig så att jag behövde komma i ett faders uppror. Och sen med allt vad krafter och psykologisk styrka finns slå mig lös gentemot mamma eller pappa. Men man kan sen träffa på människor som liksom sätter sig på en ordentligt. Och gör att man grips av nästan ett slags, om inte hat så i alla fall, man kan inte med en viss person. Så fort man ser eller hör honom så liksom reser man borst. Och liksom allt möjligt ont bara väller fram. Och jag hade det så med en viss broder. Och jag bad mycket till Gud om det där, men det hjälpte ingenting. Jag bara blev mer och mer arg och mer hetsk när jag bad, hur mer jag tänkte på honom. Liksom för att ju hårdare blev liksom hans tryck över mig. Och jag minns, det kulminerade i en nattvardsgång. Jag tänkte vid den här nattvardsgången, när jag tar emot Herren Jesu blod och lekamen, det måste ha så att säga den verkliga kraften i sig att befria mig från det här resentimentet. Men jag gick ifrån nattvardsgången likadan. Och så började ett bibelord att ringa i mig som hade nämnts vid den nattvardsgången. I 5:1 från Galaterbrevet: Kristus har befriat oss till frihet. Stå därför fasta och låt icke något nytt träldomsok läggas på er. Och det är precis samma innebörd som att vara friköpt. Ni är kallade till frihet. Kristus har befriat er. Och helt plötsligt såg jag hur jag kunde stiga ut i den friheten som Kristus hade vunnit. Och som var ett faktum. Och lämna det här agget och det här beroendet och hela det här fadersupproret bakom mig. Och sen se och tänka på den brodern i kärlek, i överseende. Det här är en oerhört viktig sanning som gäller på område efter område när det gäller vår etiska kamp. Det finns en befrielse genom Jesu blod som ligger och väntar på oss. Även när det gäller vår människofruktan, vår oro, vår svaghet på olika punkter. Med sitt blod har han friköpt oss åt Gud. Och han har friköpt människor av alla stammar, språk, länder och folk. Det vill säga, omfånget är hela mänskligheten. Och därför så är ju den här lovsången en oerhört stark missionstext egentligen. Vi är befriade, vi är friköpta för att tjäna, för att göra detta budskap känt för människor av alla stammar, av alla språk, av alla länder och av alla folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Det här sättet att uttrycka sig återkommer ofta i Nya testamentet. Vi är befriad från någonting negativt, och jag har nämnt en del vad det är, men vi är befriade också till någonting positivt, till att vara kungar och präster. Och vi ska vara kungar på jorden. Och det hade jag tänkt att uppehålla mig rätt länge vid. Och därför ska jag inte starta med det idag. Därför att här kommer vi in i hjärtpunkten i framgångsteologin. Som vi talade om första kvällen. Nämligen, vad innebär det att vara medkung med Kristus? Det är själva hjärtpunkten i framgångsteologin. Och vi ska ta rätt god tid på oss att utveckla det. Och därför så ska vi inte starta med det, utan vi ska stanna här. Och vi ska bli stilla i bön. Herre Jesus Kristus, jag vill prisa och upphöja ditt namn för att du gav dig helt och fullt för att förlösa och friköpa oss. Och jag tackar dig för att det inte finns någonting som du inte har friköpt oss ifrån. Och Herre, jag tackar dig för den fantastiska tjänst som du nu har befriat oss till. Och Herre, jag ber att det här ska få bli hjärtpunkten i det som vi håller på med under den här veckan. Att varenda en av oss får på nytt erfara och se den fantastiska befrielse som du har vunnit som Guds offerlamm. Och att vi ska få se den fantastiska tjänst som vi är befriade och införsatta i. O, låt din heliga ande komma loss ibland oss. Herre, alla vi som är trötta fysiskt och psykiskt, låt oss få återhämta krafter så att vi också med hela vår kropp och själ och ande kan jubla emot dig. Den som upplever sig väldigt slö i sin ande, utmärglad och utmattad, Herre, kom du med det levande vattnet på nytt. Återtänd du hängivenheten och tron. Och Herre, om det finns någon som inte känner dig personligen, låt honom eller henne få möta dig till tro och till evigt liv och till glädje. Amen.